här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Den person som efterlysts misstänkt för att ha mördat en man i 70-årsåldern i Växjö under tisdagskvällen har gripits på en camping i Tingsryd vid 15-tiden på onsdagen. Detta säger polisens presstalesperson Robert Löffel.
Efter ett dygns jakt är den misstänkte mördaren gripen.
Han säger till kollegan som sitter med honom bak i polisbilen att det var bra jobbat utav er det här.
Och nu ska han förhöra sig under kvällen, sen ska åklagarna ta ställning till fortsättning av utredningen.
Så du är på din att hon en gång sa att du skulle sälja huset och se hur mycket pengar du får för innan du skaffar något nytt?
Ja. Det var också det som kunde ha förhindrat det hela, att det inte gick så här långt.
Att läkare visste om att han hade jaktvapen.
Det tycker jag nästan skrämmande.
Vänta, det var ju exakt fem år innan.
Jag är bara en varumär som går runt på jorden. Jag har inte gjort något vettigt på 5 år.
Du lyssnar på Podmi dokumentär om mäklarmordet. Jag heter Filip Bohm och det här är andra och sista delen.
Står misstanken?
Ja.
Oh. Och dina rättigheter har vi gått igenom. Och,
2,5 timme efter att Sven, som vi kallar honom, gripits i sin bil på en campingparkering så sitter han i ett förhörsrum. På en stol bredvid sitter hans advokat. På andra sidan ett litet bord sitter 2 poliser.
Du greps här av polis strax innan klockan 3 idag nere i Tingsryd vid campingen. Måslycke camping, det stämmer va?
Ja.
Du satt i din bil?
Ja.
Okej, okay. Ja. Vad säger du om den här delgivna misstanken till att börja med?
Misstanken mot Sven gäller mord.
Ja, man ska kalla, jag är helt förvirrad så jag är på något.
Han mumlar, svarar egentligen aldrig på frågan om hur han ställer sig till misstanken. Men mellan raderna kommer det ändå framgå vad det är som har hänt. Och vi ska återkomma till det här förhöret. För ungefär samtidigt så har polisen också hittat något som gör att de tror sig vara mer säkra på vem som är skyldig till mordet dagen innan. Då en man i 70-årsåldern, en mäklare, sköts till döds i sitt hus i Växjö.
Ja, nu står vi vid sjökanten intill sjön Mien i Hunnamåla, drygt 2 mil söder om Tingsryd. En väldigt vacker plats. Sjön Mien är ju uppkommit genom ett meteoritnedslag tusentals år sedan. Väldigt vacker plats.
Jag och polisen Carl Tobiasson befinner oss återigen på en central plats i utredningen. Den här gången vid en sjö, strax söder om Tingsryd.
Mitt inne i djupaste Småland.
Hit åkte Sven innan han greps vid campingen. Cirka 50 meter upp från sjön finns en bom där jag och Carl Tobiasson ställt våra bilar.
Ja, bommen vi ser där uppe har ju mannens bil med all sannolikhet parkerats vid den bomben. Och så har han gått ner hit på den här lilla grusslänten ner här vid och vidare ut på den här stigen. Och sen går vi vidare här så har man byggt en metallkonstruktion som gör att man kan komma ut till ett större stenblock som ligger ett par meter ut i vattnet här vid.
Vi går ut på ställningen som är en grå metallram ut till det stora stenblocket. Till höger om oss i vattenbrynet står en björk som lutar brant ut över vattnet. Karl Tobiasson pekar under den, där sjöbotten syns klart i skuggan från trädet.
Och mordvapnet anträffas här, mellan den här stora stenen och de här två mindre. Precis alldeles ute här hittas det. Och på det här djupet, jag skulle kunna tippa på att det är ja, max någon meter djupt här. Där ligger det då fullt synligt vid anträffandet.
Bara minuter efter gripandet säger Sven till polisen att han slängt vapnet just här. Han pekar ut platsen på en karta. En ensam polisman skickas hit för att leta upp det. När han hittat det ringer han Karl Tobiasson.
Ja, men jag har hittat det här och här ligger vapnet, säger han. I telefon till mig då direkt. Och det var precis här vi bara ett par meter ut i vattnet här vi. Fullt synligt från den platsen som vi står på nu då.
Sven har ännu inte tydligt erkänt, även om allt pekar på att det är han som ligger bakom mordet på mäklaren. Men varför? Enda tydliga kopplingen mellan dem är den där husaffären för 5 år sedan. En husaffär som tydligt hanterat sprickfritt av mäklaren.
Utredningen visar att det finns ingenting att anmärka på överhuvudtaget, utan fastighetsaffären har genomförts precis enligt det reglement och regelverk som det ska. Och vi gjorde även en kontroll med fastighetsmäklarinspektionen för att efterföra om det fanns några klagomål på offret. Och det har aldrig någonsin inkommit några som helst klagomål på hur han skulle ha skött sitt arbete. Vi förhör med folk i mäklarbranschen, så berättar ju de om en otroligt varm, snäll, genuin människa som var otroligt hjälpsam och väldigt noggrann och skicklig i sitt arbete som mäklare. Det fanns inga som helst anmärkningar på hur offret hade skött sitt jobb. Ett yrke som han hade haft och levt med under lång, lång tid.
Men Sven ser det inte på samma sätt. I hans huvud är mäklaren ansvarig för att han mår så dåligt. Och när han börjar prata, där i första förhöret, är det där han tar avstamp.
Jag har bott i en bil, flyttat ut ur mitt hus.
Mm.
Och hamnat i den här situationen och känner att jag håller på att dö vilket ögonblick som helst.
Mm.
Och att jag inte har långt kvar, och jag tänkte att det spelar ingen roll någonting längre.
Mm.
Jag har haft ett jättebra liv innan. Jag har haft ett jättebra. Och jag går från ett drömtillvaro rakt in i helvete för detta. Att jag blev psykiskt sjuk och lurad, rent ut sagt.
Förhörsledaren har ännu inte fått ett rakt svar på om Sven är skyldig till brottet. Men ber honom förklara allt från början.
Du pratar om ett hus. Var det något hus som du ägde? Eller hur?
Ja.
Kan du berätta bara...
Ja, jag bodde i ett jättes... Vi har varit en stor familj.
Mm.
Mitt drömboende lite ute på landet då.
Mm.
Jag tycker om allting sådär ute på landet nu. Jag har varit anknyttet till detta. Och blev... Jag säger... Första året jag var pensionär mådde jag väl. Och hade massor med saker att göra. Och sen blev jag helt... Jag blev knäpp i huvudet. Ungefär den 8 maj, jag kan titta i min almanacka. Det gick på någon dag, så blev jag knäpp i huvudet. Jag blev som en 5-åring till förståndet.
Den här knäppen i huvudet som han pratar om menar han leder till husförsäljningen, inte till det brott han misstänks för.
Vanföreställningar och sinnesrubbad helt enkelt.
Vilket år pratar vi om då?
2017.
2017?
Ja.
Okej.
Alltså brott är ju alltid meningslöst, men detta är ännu mer verkligen meningslöst.
Emma Berge är åklagare och den som senare ska få fallet på sitt bord och åtala Sven för mord.
Det här har ju varit en välfungerande statstjänsteman och så är det ju verkligen. Han har haft ett långt yrkesliv, han har jobbat, han har... Liksom barn och liksom.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, det har fungerat. Man kan väl konstatera att han har inte klarat omställningen från yrkeslivet så bra. Det är ju där det började gå ut för honom.
Du har ju redan fått höra lite om Svens bakgrund. Att hans liv fallerar efter pensionen. Att han behöver en ny start och bestämmer sig för att sälja sitt hus ute på landet. Men efter det faller han än mer. Han hittar inget nytt som han tror han kommer trivas i. Blir hemlös. Sover i sin bil vissa nätter. På hotell andra. Han slutar till och med att vara med under älgjakten. Något som tidigare varit hans största intresse.
I hans värld så är det, hade jag bara haft mitt hus var jag lycklig. Och vem är det som har gjort att jag inte får mitt hus? Jo, det är den som sålde huset. Men det stämmer ju naturligtvis inte. Det är ju han själv som har bestämt sig för att sälja sitt hus. Och sen har han ångrat sig. Det är ju ingen som tvingar en annan person att sälja sitt hus. Utan det här är ju väldigt tydligt. Han drabbades av en sjukdom. Huset var stort. Han kände sig ensam. Han tar ett beslut. Och sen ångrar han det.
Sven fastnar. Pratar alltid om samma sak. Om sitt gamla hus och att han ska blivit lurad att sälja det. Familj och vänner tröttnar på honom.
Det går liksom inte att motbevisa honom. Han kan inte ändra sin uppfattning. Han har fastnat. Och det är det jag menar, det här ältandet. Han sitter fast i det.
Pandemin gör isoleringen än värre. Och någon som märker av förändringen är en av Svens vänner. Som du hörde i början av första delen. Och som valt att vara anonym.
Ja, det var inte den gamla vännen utan det var en förändrad människa. Under de här åren så blir han mer ensling. Och återkommer när du träffar honom till just den här husaffären som han helst av allt skulle vilja ha ogjord. Och han förstår inte själv hur han kunde gå med på det här för att jag var inte i bra psykiskt skick vid det tillfället, säger han.
Och pratet om husaffären, det blir tjatigt, tycker vännen.
I längden så blev det lite tröttsamt för att du kunde nästan på veta när du träffade honom att du kommer att få höra historien igen. Men då kan man säga till honom också att nu har vi pratat om det här några gånger så nu behöver vi inte ta det mer.
Flera vänner går också samman för att försöka tala honom till rätta. Se om de kan hjälpa till med något. De bjuder in till middag. Sven säger att han ska komma. Men han dyker aldrig upp. Det är 2 månader innan mordet. I polisens ledningssystem finns flertalet händelser kopplade till Sven. Flera personer ringer in och uttrycker oro. Under den här tiden söker Sven också vård vid ett flertal tillfällen.
Jag erbjuder mig vid något eller ett par tillfällen att om han vill så hänger jag med i det här sammanhanget. Men det var något som han ville sköta själv. Och han återkommer till att han fick inte den hjälp som han hade önskat utav vården.
I ett kollegieblock som hittas i hans bil skriver Sven om mäklaren.
Hjälp, men hur? Ser ingen lösning. Skjut. Inburad.
Men ansvaret för försäljningen lägger Sven inte bara på mäklaren. Utan också på en nära anhörig till honom själv. Sven skriver.
inte hänt om inte lurat. Lurat. Lika med deras fel helt klart. De två har tagit livet av mig. Varför då tveka ta livet av dem? De förstört ditt liv. Lurad. Du blev tokig. De lurade dig.
Varför mäklaren och den nära anhöriga skulle ha lurat Sven framgår inte.
Det är klokt det här, lurad av två. Hur kunde jag bara komma på? Du måste ge igen imorgon.
Det var ju tydligt att misstänkt hyste jag mot två personer.
Åklagaren Emma Berge igen.
Dels den här som hade sålt huset men även en anhörig som han menar hade påverkat.
Anteckningarna visar på att det funnits tankar på att mörda både mäklaren och den anhöriga till mannen. Men någon konkret misstanke om mordförsök mot den anhöriga har aldrig funnits, säger Emma Berge.
Det finns liksom inget konkret att han skulle vara beredd att göra någonting mot någon ytterligare person.
Polisen Carl Tobiasson är inne på samma linje.
Vi kan ju också konstatera att i de här anteckningsblocken som nämns också nära anhörig. Men det är just där och då, det finns ingenting mer att gå på än just den texten som finns där.
Men då frågar jag igen, vad var det som hände igår?
I förhörsrummet, dagen efter mordet, fortsätter poliserna mitt emot Sven att försöka få svar.
Ja, det kom liksom bara en knip så här. Jag måste bara få slut på det här nu. Va? Jag måste få slut. Så det hände någonting. För jag har bott i bil, jag har bott på hotell lite grann. Och jag kommer ingenstans. Det bara står stampa. Och jag tänkte, jag måste göra någonting. Och mina barn är förtvivlade och blivit ovänner med mig. Och de är ju helt förtvivlade. Jag tackar fan för det. Jag tänkte om min far hade varit sån. Jag hade ju blivit vansinnig. Och det är liksom ingen som riktigt kan fatta att jag har varit så jävla tokig i huvudet.
Sven återkommer hela tiden till sitt gamla hus och till sin tillvaro. Förhörsledaren testar samma fråga en tredje gång.
Vad var det som hände igår kväll?
Ja, det var bara liksom så till. Jag kände det att jag håller på att stryka med nu. Jag kommer inte att leva om 2 månader och det bara jag får slut på det här nu på något sätt liksom. Jag vet att jag måste göra detta innan jag... Jag blir så jävla lurad av detta. Vet. Och jag vet ju att det gör ju ingenting bättre för mig eller för någon. Va? Men det var bara liksom att jag måste ge igen på något sätt. Så jävla lurad som jag har blivit. Lurad på mitt hus och mina vänner. Och mina... Jag har mist allt i livet. Mm.
Vem är det du ska ge igen på?
Han som lurade mig.
Och han heter... Ja, vad var det som hände igår då?
Ja, vad säger det? Säg det liksom, det bara smällde till i huvudet på något.
Du har ju licenser för, hur många vapen har du?
6 vapen, ja.
Och de har du förvarat hos?
Jag har haft dem där ute, men jag har varit borta hos. Jag har haft dem. Så jag har varit med, jag har haft dem i bilen och så har jag tagit med delar när jag bott på hotell och plockat väck.
Mycket mer än så om mordet får inte förhörsledaren ut i det här första förhöret. Men med hjälp av tekniska bevis och uppgifter som Sven ger under kommande förhör så klarnar ändå bilden av förloppet. Natten till dagen då mordet sker, den 22 november 2022, sover Sven i sin bil vid ett köpcentrum. Sen fortlöper dagen på olika stormarknader. Han köper frukost på Citygross. Fikar sen vid lunchtid på ett ICA Maxi. Sen kör Sven till sitt gamla hus. Det hus han sålt för 5 år sedan. Han säger att han går omkring där ute. Och frågar sig hur han, citat, kunde lämna det här stället. Sen kör han in mot Växjö igen. Platsinformation från hans telefon visar att han kör i området där mäklaren bor. Sen kör han till Biltema, köper en svart mössa innan han åker tillbaka till området och mäklarens hus.
berättar själv att han sitter i bilen en liten kort stund. Att han sen lämnar bilen och tar fram en svart sopsäck som man har i bilen och lägger det här kombinationsgeväret i sopsäcken. Sen börjar han röra sig framåt till fots i riktning mot offrets bostad.
Han gömmer geväret i sopsäcken för att inte väcka uppmärksamhet.
Han vill inte röra sig med ett blottat vapen i det här bostadsområdet.
Väl framme vid huset ringer han på ringklockan. I dörren finns inget titthål, bara ett fönster bredvid. Men frun till den mördade mannen berättar att han inte brukade titta där när det ringde på. Han trodde alltid gott om folk.
Offret har öppnat dörren och han har avlossat skotten. Två skott i tät följd efter varandra.
Sven avlossar skotten direkt när mannen öppnar dörren.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Därefter har han rört sig från bordplatsen direkt i riktning mot den platsen där vittnet har sett att den här bilen står uppställd.
Boende i området hittar sedan sin granne och vän död strax därefter. I förhör säger Sven att mordet inte var planerat. Att det var känslan vid sitt gamla hus tidigare den dagen som fick honom att agera. Men sent in i utredningen kommer åklagare Emma Berge på en sak som förstärker bilden av en sedan länge planerad hämndaktion på mäklaren.
Det var faktiskt, jag var på en ridlektion och så precis innan jag skulle börja rida så bara, vänta, det var ju exakt fem år innan. Och då kände man att man fick nästan lite så här kalla kårar att nej, det här är ju ingen tillfällighet utan det här är ju någonting.
Mordet sker till och med nästan samma tid på dagen, exakt 5 år efter att Sven var i mäklarens hus senast. Då när mäklaren bjöd på fika när Sven och köparna skulle underteckna kontrakten.
Alltså han säger att det bara är en tillfällighet, men jag menar han har varit förbi sitt gamla hus samma dag. Det är klart att han vet vilken dag han skrev på detta. Det är liksom helt uteslutet att han inte skulle veta det.
Vi ska återkomma längre fram till vad domstolen kom fram till. Om planeringen, om mordet och om straffet. Men runt det här mordet dyker också många frågor upp. Hur kunde det ske? Borde det inte ha kunnat förhindras? För klart är att åren innan mordet för Sven präglas av psykisk ohälsa. Och under de här åren har han haft kontakt med sjukvården åtminstone ett 90-tal gånger gällande detta. Främst depressioner. Men trots det anmäldes aldrig hans innehav av jaktvapen. Vilket måste göras enligt lag. Och det är något som Daniel Johansson, reporter på Smålandsposten, uppmärksammat.
Ja, det är ju så att mördaren är ju väldigt känd inom vården i Växjö. Inte minst inom psykiatriska vården. Polisutredningen visar ju att han har sökt hjälp vid ett stort antal tillfällen. Och att läkare visste om att han hade jaktvapen. Det innebär ju att läkare sedan många år tillbaka har en skyldighet att rapportera till polismyndigheten. Om en person anses av medicinska skäl anses olämpliga att inneha vapen. Och någon sån rapport har vad vi vet i dagsläget inte skett till polisen.
Medicinska skäl kan exempelvis vara psykiska problem. Och anmälningsplikten gäller oavsett om läkaren känner till om patienten har vapen eller inte. Men i Svens journalanteckningar är det dessutom tydligt att han har det. Men han säger att vapnen förvaras hos en nära anhörig. Samma anhörig han skrivit om att ta livet av. I själva verket förvarar han länge två vapnen i sin bil. Ett av dem är det som senare kommer användas vid mordet.
Så mordet kanske hade kunnat förhindrats om polismyndigheten hade fått de signalerna som man ska ha ifrån sjukvården i sådana här fall.
I flera anteckningar om Sven står det att självmordsrisken är låg i samband med noteringar om hans vapeninnehav. Ett år innan mordet skriver till exempel en läkare.
Väldigt fixerad över sitt hus som han har sålt. Har vapen hemma men nekar trovärdigt att han skulle använda dem för att skada sig själv.
Läkarens skyldighet är ju att rapportera överhuvudtaget om det av en person av medicinska skäl inte är lämpligt att inneha vapen. Sen är det också polisens sak att kolla om personen verkligen innehar vapen. I det här fallet så fanns det dock kännedom om för läkarna där att de hade kännedom om att den här personen verkligen hade jaktvapen. Det finns nedtecknat i journalerna i de delar som är offentliga i förundersökningen då.
Det har genom åren riktat kritik på flera håll mot att anmälningsplikten från sjukvården inte efterlevs tillräckligt. Samtidigt har lagen också kritiserats för att missa målet då träffsäkerheten är låg och det främst är illegala vapen som används vid brott, inte vanliga jaktvapen. Men enligt statistik vi begärt ut från polisen har anmälningarna faktiskt ökat över tid. Från 957 anmälningar 2014 till 1910 år 2022. En fördubbling på 8 år. Men mörkertalet är sannolikt fortfarande stort. Och åklagaren Emma Berge hoppas att den här händelsen ska bli en väckarklocka för vården.
Det man hoppas liksom i framtiden ändå blir en konsekvens av detta, det är att sjukvården blir mer uppmärksam. Att det inte bara är så risk liksom att en misstänkt eller en som har vapen gör någonting mot sig själv, utan den kan faktiskt göra någonting mot andra. Och det kan man aldrig veta. Och att det är bättre att anmäla för många gånger än för få gånger. Och då blir det faktiskt polismyndighetens och vapenhandläggarnas ansvar att se till att de som inte ska ha vapen, inte har vapen.
Region Kronoberg bemöter kritiken så här i ett skriftligt mejlsvar.
I Region Kronobergs kontakter med patienten har det inte framkommit något som gjort att man misstänkt att patienten var en fara för andra. Vi har utrett händelsen internt och inte sett att det framkommit något som aktualiserade anmälningsplikten. Patienten valde att avsluta kontakten med vården ett år innan händelsen.
En förundersökning har inletts om tjänstefel inom vården efter de uteblivna anmälningarna. Carl Tobiasson arbetar med den förundersökningen på polisen.
Det är en förundersökning som pågår. Jag vill inte kommentera i övrigt i det ärendet.
Det finns också ett annat tillfälle, nära inpå mordet, då Sven hade kunnat stoppas direkt av polisen.
2 veckor innan det här mordet så kontrollerar polisen en bil på Söder här i Växjö. Det visade sig att det är den här personen som senare utförde mordet som finns i den bilen.
Journalisten Daniel Johansson igen.
Och på polisens fråga så uppger han att det var ett strul hemma, men han vill inte berätta mer för poliserna vad det här handlar om. Och på fråga så uppger mannen också att hans vapen förvaras på folkbokföringsadressen. För polisen såg ju när man gjorde registerkontroll på den här mannen att han innehade 6 jaktvapen. Men det var en uppgift från den här mannen som inte stämde eftersom 2 av vapnen redan då fanns i hans bil. Via registerslagna så får polisen också veta att mannen har kontakter med psykiatrin. Det gör att polispatrullen efteråt när de har lämnat mannen mejlar då till polisens egna vapenhandläggare och uttrycker oro över att han har vapenlicenser.
Så här i efterhand är det lätt att tänka att poliserna där och då hade kunnat förhindra det som hände sen genom en husrannsakan i bilen, till exempel. Men polisernas möjlighet att göra något på plats är begränsad. En misstanke om brott krävs för att kunna göra något på plats. Det menar åklagaren Emma Berge.
Alltså, jag har inga synpunkter på polisens agerande där. Utan de har ju gjort det de har kunnat. De har dokumenterat att de liksom pratat med den här och de har meddelat vapenhandläggare.
Inspelningen, och så lämnar jag ordet till åklagaren.
Den 28 mars 2023 inleds så rättegången mot Sven för mordet på mäklaren. En rättegång som blir speciell.
Det var ju väldigt mycket åhörare till exempel. Vi fick ju inte ens plats i åhörare, utan man hade ju en sidosal där flera fick sitta.
I stora salen finns flera av de anhöriga.
Alltså mycket tårar, många som var ledsna både bland åhörare och bland de som skulle berätta. Väldigt känslosamt.
Tack. Jag tänkte börja att du själv får säga någonting liksom som du vill lägga till efter att ha sett det här.
När det är dags för Sven att förhöras så börjar han direkt med att prata om husförsäljningen, som han fortfarande menar att han lurades in i.
Jag ska säga en sak, det här som kanske inte framgått riktigt av det här. Att hela den här händelsen med detta har gått som ett mantra i mitt huvud i 5 år. Det har varit 10 minuter har detta gått upp här liksom. Hur detta bara kunde hända. Att man den ägres dyker på mig om det här. Magmen har plågat mig. Så jag har varit... Ett mantra hade gått i huvudet bara på mig.
Du menar husförsäljningen?
Ja, husförsäljningen. Detta är...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Som hur detta gick till som du har beskrivit. Jag har inte kunnat tänka klart någonting annat.
Men du, om vi bara pratar lite kort om husförsäljningen. Det är väl ändå som så att du gav i uppdrag att sälja sitt hus. Att du skrev under ett av... försäljningsavtal med honom.
Ja, men jag hade ju aldrig gjort det om inte han kommit hem till mig. Jag hade aldrig tagit kontakt med någon mäklare överhuvudtaget.
Okej, så felet är att han... Men det är du som har skrivit under det här kontraktet?
Ja, självklart.
Mm. Och du som har skrivit under köpekontraktet?
Självklart.
Är du som har visat huset, sagt att det är okej att köparna får komma på visning till ditt hus?
Ja, visst.
Är du som har sagt att de får, en besiktningsman får komma och besikta?
Ja.
Ja, så du har skrivit under köpekontraktet.
Ja. Mm.
Kommer du ihåg?
Det är ett sinnesförvirrat tillstånd.
Mm. Men vi lämnar det där här. Jag bara undrar, det är du som har gjort alla de här sakerna? Det är du som har lämnat ut ditt kontonummer till pengarna ska komma in? Och så. Mm.
I förhör är han också inne på den förändring som hans vänner berättat om. Från en levnadsglad människa till något helt annat. Men i sitt eget huvud kopplar han förändringen helt till husaffären.
Jag är död. Jag har betraktat mig som död sedan 5 år tillbaka. Jag är en skugga av mitt forna jag. Jag är bara en rollnär som går runt på jorden. Jag har inte gjort något vettigt på 5 år. Jag är totalt väck. Allt roligt som jag hade innan, allt roligt jag gjort är borta. Jag är Jag betraktar mig som död för både för min omgivning och alla som sett mig som en glad och positiv människa innan. Här finns inte någonting kvar.
Han gör ett val att antingen kommer han själv dö eller så ska den här personen dö. Alltså han...
Åklagare Emma Berge igen.
I den här ältandet han har fastnat i så tänker han ju ändå på något sätt att han ska få någon form av upprättelse genom att göra detta. Att han ska få någon form av sympati för att göra, när han gör detta. Vilket ju är helt befängt. Det finns ju inget korn av sanning i det.
Emma Berge ställer också frågor om varför han är arg på den nära anhöriga.
Därför att hon en gång mycket tidigt när jag började prata om det så säger hon till mig bara utan närmare eftertanke vad jag vill säga. Sälj huset och se vad du får för pengar och se vad du kan köpa sen. Det är ju så fruktansvärt. Och detta gick rakt in i skallen på mig. Något så så fruktansvärt dumt. Hon sa så. Sen försökte hon på sen efteråt ångrade hon sig väl. Eller förstod fel då. Och försökte tala mig till rätta. Men detta det satt bara hon sa så kan man göra. Och då det var ju så dumt.
Okej.
Okay. Så,
så du är på din att hon en gång sa att du skulle sälja huset och se hur mycket pengar du får för innan du skaffar något nytt.
Ja.
Ja.
Sven döms i tingsrätten till 16 års fängelse för mordet på mäklaren. Han bedöms inte lida av en allvarlig psykisk störning, varken vid gärningen eller vid undersökningen. Mordet bedöms vara planerat och framstår som en ren avrättning, skriver tingsrätten. Något som i sig motiverar ett livstidsstraff. Däremot bedöms hans höga ålder, en psykisk störning och de uppgifter han lämnat till utredningen som förmildrande. Vilket gör att straffet blev 16 år till slut. Varken Sven själv eller åklagaren Emma Berge överklagade domen.
Jag tycker att det var väldigt bra att de skrev att det här är liksom livstid. Det här är det värsta man kan göra en annan person. Det är liksom steg ett. Och sen har vi ju den lagstiftningen vi har. Att sen tar man hänsyn till ålder och liksom psykisk störning och man har lämnat uppgifter och så. Men de säger ändå att det här är det värsta som kan hända. Och det har liksom de anhöriga drabbats av. Det finns liksom inget värre än det som har skett.
En av Svens vänner säger så här om straffet, 16 års fängelse.
Ja, det var inte annat att vänta.
Både han och den andra vännen vill lyfta kritik, både mot vården och mot polisen, för att deras vän inte fick tillräcklig hjälp eller stoppades i tid. Men jag frågar om individens, alltså Svens, eget ansvar i det här.
Du har ju människan som har utfört dådet, är ju definitivt ansvarig, men du har också det som kunde ha förhindrat det hela, att det inte gick så här långt.
Ja, det är ju skrämmande att han inte har. Och den hjälpen skulle han ju egentligen inte haft nu efteråt. För han skulle ju haft den innan, så hade aldrig detta hänt.
Vännen Olle Nilsson vill också han lyfta två saker.
Läkarna han hade besökt som inte hade kunnat hjälpa honom. Och som inte hade reagerat på hans vapeninnehav. Det tycker jag är nästan skrämmande. Den andra saken är den långa hanteringen hos polisen. Hade polisen varit på bettet där, handläggaren, hade läkarna varit på bettet tidigare, hade aldrig den här olyckan inträffat.
Båda vännerna har på olika sätt haft kontakt med Sven efter domen. Vännen som vill vara anonym har vid vår intervju träffat honom en gång.
Vi resonerar om gamla tider det mesta. Och hade inte uppe vad som skulle ske i framtiden. Då hade han varit isolerad under ganska lång tid. Och hade inte pratat vad jag kan förstå med någon utomstående. Och då tror jag det kändes ganska bra för honom att få möta någon som han kunde känna igen. Och hade ett antal gemensamma saker ihop med.
Och hur har tankarna gått från din sida gällande att fortsätta ha kontakt även efter den här gärningen?
Även ifall en människa har hittat på någonting så kan du inte helt lämna för att han kanske behöver dig mer än vad du någonsin tror.
En gärningsman som begår ett så pass grovt brott när han är över 70 år mot en jämnårig man som bara förmedlat en husaffär för 5 år sedan.
Att en fastighetsmäklare blir skjuten av en person som vars bostad han har sålt, det har vad jag vet aldrig tidigare inträffat.
Daniel Johansson, krimreporter på Smålandsposten sedan 35 år, tvekar inte när han ska beskriva mordet på mäklaren i Växjö.
Det är ett unikt fall i svensk kriminalhistoria. Det råder inga tvivel om det saken.
Och även för åklagaren Emma Berge och polisen Carl Tobiasson har händelsen väckt många tankar.
Nej, men det här var ju och är ju ett väldigt speciellt ärende. Och framförallt när någonting sånt här sker, så det här är ju liksom ingenting som offret hade en aning om att det skulle ske. Han hade ju ingen aning om att han hade en person som hyste sånt agg till honom som var beredd att göra en sån här sak. Så liksom den chocken och hur många det är som påverkas, det är ju inte bara liksom hans familj och anhöriga, utan det är ju grannar som han har levt tillsammans med i många år. Det är ju liksom känslan i en hel liksom stadsdel, en hel stad, att hur kan någonting sånt här hända?
Det är någon som är hämndlysten för en handling som egentligen inte är på något sätt felaktig. Och att det slutar på det viset att offret dör på ett sådant fruktansvärt sätt. Det är ju oerhört speciellt och oerhört ovanligt.
Du har hört sista delen av Podmy-dokumentär om mäklarmordet. En dokumentär i 2 delar av Tredje Statsmakten Media. Producent Lars Truedsson, ljudmix Fredrik Nilsson. Jag heter Filip Bom. Exekutiv producent hos Podmy är Emilia Melgar Arnheim. Ljudklippen i avsnittet kommer från Sveriges Radio, P4 Kronoberg. Sven heter egentligen något annat. Vi har sökt gärningsmannen via hans advokat, men både han och advokaten har sagt nej till att medverka. Vi har också löpande varit i kontakt med familjen till den mördade under arbetet med den här dokumentären. De har dock inte orkat medverka efter det som varit.